With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
En podcast från Aftonbladet.
Ja, vi kan pusta ut, för 1-0 mot Belgien räckte. Sverige är klara för semifinal i fotbolls-EM. Men det satt långt inne och det kanske inte var det snyggaste målet, men det finns ändå något speciellt i att det var just veteranen Linda Sembrant som gjorde det.
Det är helt jättehäftigt. Alltså, situationen och att jag liksom har drömt om EM sen vissa OS allt det. Så det var jättehäftigt.
Vi snackar ner matchen i bilen på väg hem från Li. För hur tänkte egentligen Peter Gerhardsson? Hur mår Sverige? Och hur påverkar två extra vilodagar i Englands favör inför en semifinal? Ja, ni hör ju, vi har en hel del att ta itu med, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång.
Är ni redo?
Vad har du för mick nu?
Ja, men nu blev det den här, för poddmicken är tydligen kvar på rummet. Ja.
Oj,
jag gillar du alltid liksom så här.
Det är konstigt att det ändå är så ordning och annan. Reda panna, men ändå.
Jag liksom, ja, det är tydligen kvar på rummet. Liksom.
Okay. Det är ingen annan som har gjort det. Inte, hon själv har inte gjort något, utan omständigheterna.
Det är liksom poddmicken som är kvar på rummet.
Ja, den glömde åka med.
Det är inte Anna som inte har lagt ner poddmicken.
Den glömde hoppa i väskan. Den här gången.
Ja, ni hör ju, det börjar bra här och det är absolut poddmicken som glömde åka med i bilen hem från den här kvartsfinalen. För hörni, nu är vi på väg mot semifinal. Frida, vi börjar där. Hur känns det?
Jag tror inte jag har riktigt tagit in det än. Jag lär väl göra det dessa kommande dagar, men det blir såklart lite extra emotionellt för mig. Som jag har familj och sådär här. Har redan fått lite så här hets från diverse anhöriga. Så att det kommer bli väldigt, väldigt speciellt. Kul också tycker jag att semifinalen spelas på Bramall Lane. Att vi håller oss här uppe i norra England. Och Hedvig Lindahl nämnde ju det också. Att hon tycker ju nästan att det här är deras hemmaplan. Trots att det då kommer att vara väldigt mycket engelska fans på läktarna. Så att det kan ju nästan inte bli bättre det här.
Vi ska prata mer om den där semifinalen om en liten stund. Men vi ska börja med det som hände i Li denna fredagkväll. När Sverige alltså till slut vann mot Belgien. Och vi kan väl lyssna på Magdalena Eriksson om vad det egentligen var för känslor där i den 92:a minuten. När Linda Sembrant sätter det avgörande målet.
Nej, det var så många olika känslor. Alltså det var, jag skulle nog säga lättnad först och främst, för jag kände att vi hade byggt upp så mycket och vi var så nära på så många hörner och så många chanser och så äntligen fick vi in den. Alltså, jag kunde känna gråten i halsen när jag sprang bort mot tjejerna på bänken. Fantastiskt.
Ja, hur var det att få fira där med alla? För ni samlades verkligen alla vid bänken.
Nej, det var magiskt. Det är som bäst när man får fira allihopa tillsammans. Och det är så otroligt viktigt att vi har med oss hela gänget i det här. Och hela laget har varit fantastiskt den här veckan. Det har inte varit en lätt vecka för oss som lag. Men vi har hållit ihop och visat att vi är riktigt starka mentalt. Och det visar vi idag, att vi slutar aldrig försöka, vi slutar aldrig kämpa.
Ja, Petra Thorén som också sitter med här bak i bilen. Vad säger du om sättet det till slut avgörs på?
Ja, där och då så tänkte man att det ska väl inte gå då innan, utan det lär ju bli förlängning eftersom Sverige ändå har haft så otroligt många chanser som Belgiens målvakt framförallt stått upp emot, men även deras försvar och som Sverige har missat. Men nu så här med lite distans så sitter jag och är lite fundersam till liksom Peter Gerhardssons liksom ingång i hela den här matchen och även hans coachande. Och han var väldigt liksom, alltså, hemlighetsfull och ville inte släppa några fördelar till Belgien. Och då tyckte vi lite grann att han övervärderade den faktorn att liksom, de kunde väl ändå gå in mot Belgien ganska självsäkra och liksom spela sitt spel och inte vara så beroende av att Belgien fick reda på någon liten detalj i det svenska spelet. Men då även under matchen liksom, när han ser att det här börjar hända och Sverige inte sätter sina chanser men ändå har liksom haft den här startelvan som har malt ändå ner sitt motstånd. De börjar bli ganska trötta, de belgiska spelarna. Och så gör han inte den här slutelvan. Han brukar ju alltid byta in sin slutelva och prata om det. Han väntar med byterna och väljer alltså att väga in förlängningen då istället för att ha modet att gå för att punktera matchen. Och det där är någonting som jag nu efterhand funderar på, att jag tycker det var lite fegt utav Peter Gerhardsson.
Du bara lägger över micken till mig. Jag vet inte, jag kan hålla med, för jag tyckte särskilt, kan det vara de 10 sista minuterna där man känner att Sverige tappar lite ändå. De var så oerhört dominanta, och det ska ju sägas också att de landar alltså på ett expected goals på 3,55 kontra Belgiens 0,11. Alltså de siffrorna, statistik säger väldigt mycket, och det där är så dominanta siffror att jag kan inte ens minnas att jag har sett det, alltså i en mästerskapsmatch så här i ett slutspel, och definitivt inte i ligaspel heller om man tänker de ligorna man följer. Alltså det här är extrema siffror. 33 avslut kontra 3 då för Belgien. Alltså och det måste man på något sätt väga in i det här också. Alltså man måste kunna se nykter på den här matchen och förstå att de hade inte marginalerna helt på sin sida. Snarare så hade ju faktiskt Belgien det väldigt mycket, och sen har de en bra målvakt där, Evrard, som gör ju faktiskt, blev utsett till matchens lirare också och ja, gjorde några riktigt fina räddningar. Men jag håller med om att jag trodde ändå att Hurtig eventuellt skulle komma in då, med tanke på att Rolfö inte riktigt liksom kom in i det igen. Men Hurtig började ju inte ens värma upp förrän det var ju mot slutet där som hon liksom klev upp från bänken och började värma. Så att ja, han hade helt klart en matchplan då som sträckte sig över 120 minuter. Det var ju, det kunde man ju se.
Men om jag då ska sticka in här, du är inne på hur höga de här expected goals-siffrorna är. Sverige skapar ju otroligt mycket chanser, men det tar 92 minuter innan det blir mål. Hur oroväckande är det?
Ja, helt klart så är det ju en tendens som vi har sett det här laget stångas med tidigare under VM-kvalet senast. Till exempel så var det ju väldigt många matcher som man trots ett spelmässigt övertag och en liksom match där man skapade väldigt många klara målchanser inte lyckades få utdelning på dem, och det är klart att det är ju en faktor som är väldigt viktig och som kommer också att bli extremt viktigt mot England, för där kommer de inte få så många chanser. Det kommer liksom det dyka upp extremt få chanser sannolikt, och då gäller det att ta vara på dem. Så effektiviteten är ju problematiskt, och att man sätter sina chanser mot Portugal, det är liksom inte så relevant till de här matcherna. För sagt det innan, det sättet som Portugal försvarar sig på sina hörnor till exempel, det är ju liksom öppet mål i stort sett. Så att, det är lite beklämmande att de inte kan få till det bättre, och det kommer straffa sig mot England om de inte kan bli mer kliniska.
Ja, jag håller ju med, och sen får man väl ändå komma ihåg då att Belgien står med väldigt mycket folk i eget straffområde, och England spelar inte på det sättet, eller det kommer inte bli samma typ av matchbild, för att vi kan ju räkna med att de kommer ha bollen mer än vad Sverige kommer ha troligtvis. Så att det kommer ju bli en helt annan grej. Alltså det jag la märke till med Belgiens spel som vi inte riktigt har sett i de andra gruppspelsmatcherna, det var ju hur mycket ytor Sverige fick centralt. Alltså Angeldal och Björn har inte kommit rättvända så här mycket i någon match i detta mästerskap hittills. Och inte Caroline Seger för den delen heller när hon spelade. Så att det var ju, alltså sättet som Belgien ställer upp på också, just det här att man har sånt enormt gap. Alltså det är ganska konstigt. Men det gör ju också att hela vägen fram till sista tredjedelen blir ju ganska enkel för Sverige. Och sen där står det ju, ja men vad hade de vid ett tillfälle? 4 man på mållinjen. Alltså det är ganska svårt att göra mål då också, men ja, det här offside-målet som var offside med 10 cm kanske. Alltså hade de fått in det målet, då tror jag, då hade Belgien tvingats trycka upp betydligt mer. Och då tror jag nog att vi kanske inte riktigt hade suttit och haft den här diskussionen. Så att det där med små marginaler, det är klyschigt, men inom fotbollen så är det ju ofta så.
Jag tror det var Magdalena Eriksson som var inne på det i den mixade zonen också, hur mycket det hade förändrat om de hade fått in lugnet där, att det snarare sen då bygger på en frustration när man inte lyckas göra mål. Men vi kan väl ta och lyssna på den ändå något oväntade matchhjälten som alltså efter att ha missat OS under den perioden istället då drömt om att ta sig tillbaka till EM, missat inledningen här på grund av lite skadeproblem. Nu fick sin första match från start, fick göra mål in i andra minuten. Så här sa Linda Sembrant själv efter matchen.
Nej, men helt magiskt, alltså obeskrivligt. Vi tror på i andra, vill ha det målet. Och att få göra det målet personligen betyder jättemycket. Och otroligt glad.
Hur frustrerande är det att det inte kommer från 92 då?
Det är såklart lite frustrerande. Det tar tid, vi ser att klockan tickar på. För vi trycker ändå på och har ju kontroll över matchen. Och vi vill ju ha in ett mål liksom. Jag minns att när hörnan blir, jag vet inte om man kollar sig till 90 plus 3. Känner ju fan, vi vill inte ha någon förlängning. Så att när den bollen imponerade för fötterna, då var det bara så här, in med skiten nu. Och sen var det bara enorm glädje och fira med hela laget, med alla på sidan, publiken och allt. Så det var helt magiskt.
Ja, Linda Sembrant alltså som drar in den med fötterna. Hon gör kanske mest mål på huvudet. Det trodde hon själv i alla fall, att det var vanligare att hon nickar in dem. Men det trillar ner en boll och det blir mål. Vad tänkte du när du ser att Sembrant drar in den, Petra?
Ja, men det var ju lite extra fint. Självklart bara först viktigt för Sverige att slippa en förlängning. Det är redan 2 dagar mindre vila än vad England har, även om de också hade en förlängning då. Men när man vet att det är någon som har varit med om en så tung skada, som är på sluttampen av sin karriär, som missar ett stort mästerskap och den resan och silvret som var där, kommer tillbaka och dessutom då åker på en fotledsskada och sen en vadkänning under förlägret in liksom. Det är ju orimlig otur som hon har haft, Linda Sembrant. Så är det ju häftigt och riktigt fint att se att det var just hon som fick göra det. Så att, och hade hon missat där, vet du. Det var ju verkligen liksom, närmare målet kan man knappast avsluta på liksom.
Och hon sprang raka vägen ut till bänken för att fira. Där fanns Caroline Seger.
Ja, precis. De har ju en väldigt fin relation, dessa två. Och jag minns ju under Algarve Cup när Sembrant var tillbaka, men hon spelade ju inte. Hon hade ju, hon var väl mest med egentligen för att hålla igång lite sådär. Och då var ju Sembrant med och lyfte bucklan, eller Seger var väldigt noga med det, att Sembrant skulle vara med och lyfta bucklan i alla fall då när de vann den träningsturneringen. Så att det märks att det är viktigt för Seger, eller att det är fint för henne att se att Sembrant har kommit tillbaka på det här sättet. Och hon pratade väldigt fint om Sembrant också i mixade zonen efteråt, så att hon gläds väldigt, väldigt mycket med att just hon fick kliva fram och avgöra.
Ja, inför EM när de skulle samlas efter då sista Rosengårdsmatchen mot AIK, så sa Seger också att det ska bli så kul att åka till landslaget för jag får träffa Sempa, jag behöver skratta lite. Så att de verkar ha ganska kul ihop. de där två. Men vi diskuterade ju podden inför här vad Peter Göransson skulle göra med sin startelva. Vi var helt inne på rätt spår. Amanda Ilestedt ut som högerback. Och innan ni får analysera hennes insats så kan vi väl ta och lyssna på vad Amanda Ilestedt sa själv efter matchen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, nej, men vi fick jobba hårt för den här segern. Jag tycker Belgien gör det riktigt, riktigt bra. Vi har ändå ett par chanser som dansar på mållinjen så att det kändes riktigt gött att få med oss vinsten.
Ja, du var en av dem som hade bland annat en farlig nick i första halvlek. Vad säger du om din egen insats idag och din roll som högerback?
Ja, nej, men jag försökte bidra med så mycket jag kunde. Skulle fylla på mycket i boxen och det var där mitt fokus var och vinna mycket närkamper och nickdueller och det kändes ändå så bra.
Ja, Frida, vad säger du om Amanda Ilestedts inhopp som högerback när Hanna Glas och Emma Kullberg fick titta på matchen från Carden Park?
Nej, men jag älskar ju sånt här. Jag älskar ju när en spelare får väldigt tydliga instruktioner om att göra någonting som, det är väl inte helt galet, men det är ju ändå lite. Ja, det märktes ju att det här hade de ju verkligen suttit och klurat på och tänkt att nu ska vi utnyttja att Belgiens vänsterback är typ 1,30. Nej, inte riktigt va, 1,50 i alla fall. Väldigt, väldigt kort. Och Ilestedt hade ju en väldigt intressant roll just i det här att hon helt plötsligt kunde hänga med upp. Och blev nästan lite som, kanske inte riktigt som jag satt och tänkte där på Trent Alexander-Arnold. För han har ju också en liknande roll i Liverpool att han kliver in väldigt mycket centralt och liksom tvingar den som är ytter att driva ut ännu mer och ofta också att det finns andra spelare som behöver täcka upp för honom defensivt. Men Ilestedt var ju snarare den här, hon hängde ju med ännu högre upp så att hon verkligen kom in i boxen och får ju ett nickläge där under första halvlek som är riktigt, riktigt bra. Det är ju en bra räddning faktiskt från Evrard. Så att, det var lite spännande att se just att hon fick den rollen. Jag tyckte att hon skötte det väldigt bra och det var smart uttänkt, men det gjorde också att Rytting Kaneryd, hon fick väldigt tungt ansvar också, för det var hon som fick täcka upp för Ilestedt när hon löpte iväg, och det tyckte jag att Rytting Kaneryd hanterade väldigt, väldigt bra.
Petra, vad tänker du om ett draget Peter Gerhardsson gjorde idag? För vi fick ju se lite av det då på träning och lyckades lista ut att det är så här han tänker sig att spela mot Belgien.
Ja, vi försökte ju klura lite där med Gerhardsson inför också på presskonferensen när vi hade sett. För det var ju ändå något som stack ut under de här 35 minuterna som vi fick se. Vi har sett väldigt få träningar den här veckan eftersom de har haft på, men också väldigt lite tid som vi fått vara där. Men de här 35 minuterna som vi var där häromdagen, då såg vi helt plötsligt den här feedbackslinjen med Amanda Ilestedt i någon slags full galopp liksom, med den långa hästsvansen flygande. Så var lite så här, oj, vad gör hon här egentligen? Det är meningen att hon ska springa i den här farten. Det ser man ju henne aldrig i den formen av liksom offensiv roll. Men det var ju tydligt och jag tyckte att vi var ju väldigt fascinerade den här första kvarten. Det var ju fantastiskt att se. Hon bara rev och slet och klev och liksom, jag tyckte det var lite häftigt för hon var som en liten så här djur på jakt liksom. Hon smög ner mot trippande steg liksom, gömde sig lite och sen när hon hittade liksom tajmingen, då gick hon full fart in mot mål. Sen tycker jag att det mattades ju en del den, och det kanske var så att det var en initial fas där hon skulle försöka överraska, och hade det då blivit mål på den chansen så hade ju Peter Gerhardsson varit förniförklarad. Det är ju inte riktigt nu då än.
Nu sitter vi och är lite halvkritiska mot honom ändå.
Ja, men jag tycker han bytte för sent idag faktiskt, med lite så här distans. Allt är svårt när man formulerar sig på strax efter matchen är slut, men nu med lite distans så känner jag kunde kanske ändå liksom slängt in liksom i ett byte där, i alla fall skjutit in två offensiva spelare med ny kraft för att försöka liksom punktera matchen innan slutsignal. Så att ja, jag är lite kritisk.
Ja, för det var ändå flera av spelarna inne på det. Jag tror att Magdalena Eriksson sa det, att det var det första Linda Sembrand sa efter att hon hade gjort målet, att det var viktigt att slippa den där förlängningen. För som du var inne på, Petra, det är ju så att England har två dagar mer vila inför där. Spelarna poängterade ju då att ja, men de hade en tuff match, fick slita, fick 30 minuter extra. Men hur mycket kan det här påverka egentligen? Nu klarade sig Sverige då, som tur är, undan en förlängning åtminstone.
Nej, men det tror jag absolut kan spela in. Sen så påtalade Hedvig någonting som jag själv inte hade funderat på än. Så det är ju att Sverige slipper ju faktiskt resa sådär jättelångt nu. De har ju mycket närmare till.
Jag har pratat om flera gånger.
Ja, du har kanske det. Ja, men då har jag stängt av.
Ja. Tack för att du stänger av den frekvensen.
Packa
också.
Ja, precis. Då har jag stängt av. För att England bor ju nere i Teddington utanför London, söder om London. Och det är en ganska bra bit därifrån. Och de kommer att resa till Sheffield förrän på matchdag. Så som jag har förstått det, för att de tränar nere på sin resort, eller dagen innan, såklart,
dagen innan.
Ja, förlåt, dagen innan självklart, men de kommer träna på sin anläggning där nere, och sen kommer de resa hit till Sheffield och bo på hotell. Så att det kan ju också vara en där grej som kanske är fördel Sverige då, och plus då att, som Hedvig också var inne på, att nu känner de den arenan väldigt bra. Så att, ja, vem vet, vi kanske kan hitta. Och hon tog upp en annan intressant grej också, just det här med att det kommer att vara väldigt, väldigt många engelska fans på läktarna, såklart. Matchen är ju slutsåld sedan länge. Men det är ju en lite liknande situation som det var under OS 2014, när de mötte världsnationen Brasilien i kvartsfinalen, var det va? Ja.
Semifinalen på Maracana.
För det var USA i kvartsfinalen.
Stämmer bra.
Brasilien i semifinalen. Och de hade inte en enda människa på sin sida där. Förutom, ja.
Ja, vi var ju ett gäng svenska journalister där i alla fall. Som åtminstone inte var emot Sverige. Vi stod väl inte och hejade precis som alla galna brasilianer. För det trycket som var på Maracana, framförallt under straffläggningen, var ju något helt enormt.
Ja, hon sa just det här att ja, men det var ju inte så dumt att tysta engelsmännen den här gången. Så att ja, man kan ju vrida och vända på det här hur mycket som helst. Jag tror att det passar Sverige ganska bra att ha underdog-stämpeln. De har alltid presterat väldigt bra när de har haft den under Petter Gerhardsson. Och nu har de ju helt plötsligt varit favoriter. Vem det nu än är som började med det favoritskapet. Det var ju mycket då.
Inte Magdalena Eriksson i alla fall.
Nej, det var inte Magdalena Eriksson. Men hennes lagkamrater har i alla fall lyft att de är, ja, men en av de stora favoriterna och allt det här. Men nu kliver de faktiskt in i den här matchen där de inte är favoriter. Alltså det går inte att lägga favoritskapet på Sverige i den här matchen. Och det tror jag passar dem väldigt bra.
Det är väl en faktor som alltså, Sverige alltid mått bra av att spela. Även om Peter Jelsson ogillar det här ordet underdog, så
han hatar det.
Ja, han hatar verkligen det. Han blir rosenrasande blir han. Nej, det gillar han inte alls. Men en sak som jag känner är lite sådär ändå liksom oroväckande nu kring liksom för det svenska, och nu är det medicinska teamet här igen som kliver in. Det är ju att Kosovare Slane idag var så medtagen, eller hade tagit ut sig så hårt, så hon inte ens orkade prata efter. Så att för att skydda henne och skona henne så beslutade landslagsledningen sig för att hon inte skulle behöva prata med journalister och inte göra några intervjuer efteråt. Nu var ju den här mixade zonen som vi stod i idag väldigt olycklig, för vi stod utomhus i regnet, spelarna stod med paraply visserligen,
men det var en parodi.
Det var en parodi. Och det tyckte man att det där skulle nog Kosse slippa idag. Hon var medtagen och sliten, och det kan man ju vara efter 90 minuter av väldigt hårt löpande. Hon gjorde också några insatser på slutet där hon verkligen liksom kände som att hon tog extra löpningar, verkligen bestämt sig för att liksom, nu ska det punkteras. Men just det här att hon var så himla så himla trött, det är ju lite grann. Jag ska inte lägga in några tankar här kring det kanske, men det går ju ändå smittar på hotellet och liksom spelare som varit sjuka. Man får bara hoppas att inte hon har någonting i kroppen som påverkar henne mer, utan att det bara var den rena prestationen. Stina Blackstenius satt också och fick behandling efteråt, men det var, tror jag, misstänker jag att det var så här, kanske typiskt liksom, att de ganska snabbt är där för att sätta is och förkyla ner och liksom ta hand om dem. Men jag tror att det kan vara lite trötta ben in mot Englandsmatchen.
Ja, och nu är det ju så att vi har tre spelare som inte fanns med den här matchen. Magdalena Eriksson berättade ju efter. Det är ju så att Magdalena Eriksson, en av dem hon umgås med mest i det här laget, det är Hanna Glas, högerbacken, som missade matchen. De hade facetimat efter och Magda var inne på hur mycket man lider med de spelarna som faktiskt missade det här, och att man ville vinna för dem nu för att de ska få vara med och spela en semifinal. Och det lyfte hon också då, i och med att England, på frågan om England och de här extra vilodagarna, så sa hon att vi har ju tre spelare som förmodligen kommer vara ganska fräscha, som har vilat en hel match här nu och som är sugna på att spela. Och det är ju faktiskt två startspelare som sitter på det där hotellet. Vad tänker du kring det, Frida? Vad tror du vi får se från Glas och Andersson, om de nu är tillbaka på tisdag?
Ja, nej, men jag tänker ju väldigt mycket på Jonna Andersson där. För hon, även om Amanda Lidén, jag tyckte att hon gjorde en fullgod debut här och kommer in i ett ganska svårt läge ändå på något sätt. Alltså hon har ganska mycket press på sig och levererar sådär, i och med att det är en EM-kvartsfinal, och det tyckte jag att hon skötte bra. Men Jonna Andersson, det är ju ytterligare en dimension på något sätt. Och att hon som ändå har haft lite så här, ja men lite kramp och så efter matcher, att hon har fått chansen att faktiskt vila, det tror jag är en jättefördel för Sverige. Verkligen.
Och Petra, vad sa Peter Gerhardsson om statusen på de här spelarna egentligen?
Ja, att de har tränat idag igen, och att en av de här tre spelarna då har lämnat ett negativt test.
Måtte det var Jonna eller Hanna.
Det mest rimliga att tro är ju att det är en av dem som ändå lämnade en liksom positiv test först, att det har gått liksom, och då kanske det är Hanna Glas eller Emma Kullberg då. Men att den spelaren ändå inte ansågs vara tillräckligt liksom i bra status för att vara med och spela då. Dessutom spelade ju inte Caroline Seger idag. Hade kanske möjligen varit aktuellt för ett inhopp, men det lät inte riktigt heller så på Peter Gerhardsson. Jag vet inte, hon kanske sa det själv.
Ja, nej, det gick inte.
Nej, hon har känt någons uppvärmning, tror jag, va? Att det var sisådär.
Ja, det var inte 100%. Hon kan inte heller svara på om hon är tillbaka till semifinalen. Jag tror att de tar en dag i taget helt enkelt med henne just nu.
Ska hennes pappa boka Wembley igen, eller vad säger du? Den eviga följetongen här.
Ja, nej, men nu har jag ju försökt jinxa fram och tillbaka. Eller jag har gjort allt, känns det som, för att man ändå ska få Sverige på banan igen. Jag tror att de har en bra chans mot England. Och jag märker ju det på mina vänner och sådär, och kollegor. De har väldigt mycket respekt för Sverige. Och är nästan lite så här att det här kommer aldrig gå, säger de. Och detta är ändå ett England som har imponerat, ja men ändå mycket. Visst, de första halvlek mot Spanien var väl inte så där överdrivet bra egentligen, men de var ändå tillräckligt starka för att vinna den matchen till slut, så att de borde ju vara fullpumpade med självförtroende. Men jag tror att det finns ganska mycket respekt för Sverige där någonstans. Och 50-50 sa Caroline Seger om om matchen i stort. Och jag kan väl ändå, även om favoritskapet, vi lägger över det på England, men jag tycker ändå att Sverige har en väldigt bra chans att ta sig till final.
Magda ville inte uttala sig om favoritskapet i den här matchen, är ni förvånade? Men hon sa också 50-50 tyckte hon kändes rimligt inför det här.
Nej, men det har de ju sagt det i omklädningsrummet. Nu ska vi gå ut och säga 50-50. De får sluta med sånt där. Man märker ju det att de pratar ihop sig och levereras. Samma svar, det var väl befriande då med Nildén som gick ut och slog fast att Sverige är favorit. Ja. Och sen stod Rytting Kaneryd så fick hon höra att Nildén hade sagt det. Och så sa hon, ja det får väl jag också säga det.
Ja, det är bra. De har inte varit med tillräckligt länge, förstår. Liksom.
De två mästerskapsdebutanterna blir satta på pottan här ute i den mixade zonen i öseregnet i Li som det ändå blev till slut. Och Filippa Angeland, hon var ju faktiskt inne på att de svenska fansen ska måla Sheffield gult och blått igen när det nu väntar semifinal. Så ja, vi får väl se, ni gör grimas i baksätet båda två.
Jo, men alltså, det kommer ju inte komma så många svenska supportrar. Det kanske... Nu var det 500 idag. De hade en kvot på 1000 biljetter och det kommer de väl ha till semifinalen också. Så att skulle Sverige kunna fylla på med några hundra till, kanske lite lättare med biljetter mitt i veckan, så hade det varit bra. Men det kommer ju inte vara någon blågul färgning av staden. Det kommer ju vara vitt.
Fördelen är ju att gult syns väldigt bra i alla fall. Så de som är där, de kommer synas åtminstone. Men jag funderade lite på det här, men för Petra, du var ju inne på att Peter Gerhardsson kanske var lite feg med sina byten. I England har vi Sarina Wigman som jag får Harry Potter-vibbar av. Jag tycker hon hade passat jättebra som lärare på Hogwarts. Hon hyllas ju för sina byten i matcherna. Men det är ju också så att hon har inte roterat i sin startelva. Det har varit samma startelva hela vägen för England.
Ja, det har det. Och det har ju funkat väldigt bra för henne. Hon har ju en tendens att göra ett sånt här trippelbyte sen under andra halvlek, mitten av andra halvleken, där hon bland annat då sätter in Alessia Russo som vi har pratat väldigt mycket om, och även Ella Toon är en sån som också har fått chansen, och det har ju verkligen lyckats, alltså varenda gång nu. Och tänk att ha liksom tre spelare av den kalibern och slänga in. Det har ju egentligen Petra Gerhardsson också.
Släng in det bara.
Ja, precis. Men nej, just den kampen, alltså truppbreddskampen, kommer bli väldigt intressant, för att Sverige och England har väldigt breda trupper båda två. Jag tycker väl möjligen att England ser lite vassare ändå. Men där finns verkligen att ta, det får man säga.
Men de kanske är lite tröttare.
Nej, det tror jag inte. Nej.
Här försöker jag fiska fördelar.
Jag också fråga vilket landslag tränar hon före hon kom till England?
Wigman?
Ja.
Nederländerna som vann.
Hur gick det när Sverige mötte dem senast? Vem stod och coachade då?
Ja, det gick ju inte, men det var nära ändå. Mm. Det var inte som att Sverige var helt i den där. Men jag känner väl lite att det... När Sverige mötte Nederländerna 2019, då var inte Sverige så här, alltså Sverige var inte ett klart lag på något sätt, utan de överraskade ju alla i den turneringen. Vi hade ju aldrig trott att de skulle gå så långt. Jag tror inte det var någon som hade tippat Sverige alltså till semifinal, och sen att de dessutom tog bronset. Så att jag skulle väl säga att det är ett, precis som att, och de möttes ju i första gruppspelsmatchen såklart, men Sverige är ju ett mer klart lag idag, så att man kan inte riktigt jämföra med 2019.
Nej, man tänker att det är också en förbundskapten som kan Sverige väldigt väl.
Ja, verkligen.
Så att det kommer bli liksom ett nytt schackparti då som ska spelas här mellan förbundskaptenerna och deras matchplaner. Och i grund och botten så är det, tänker jag, att det får inte vara så att du säger någonting nu, sticker upp.
Nej, men nu blir jag så tack. Jag bara menar att jag tänkte bara säga att hon kommer inte anpassa sig.
Nej, men jag menar att risken är ju att känslan är ju att Peter Gerhardsson lite grann har gått in i det där. Jag känner bara så här, Peter Gerhardsson pratade på presskonferensen om att han nästan hellre hade velat möta Spanien. egentligen för att det är ett motstånd som Sverige inte har mött så ofta. Han är lite nyfiken på vad de kan göra där. Och jag återkommer då till någonting som jag såg hos honom som klubbtränare. Och det är det här processen. Han älskar processen. Han älskar spelarutbildning, utveckla ett lag, forma ett lag som han har gjort med det här svenska laget. Men hur mycket älskar han att vinna? Och det blir intressant, för det kommer bli lite avgörande, tror jag.
Ja, men det är ju det som är, det är det som kommer bli väldigt häftigt med den här matchen, tycker jag. Just det här med att vi kan räkna med att Wigman, att de kommer köra på sina principer. Även om de här matcherna som England har spelat, att de har varit väldigt olika, så har de ändå liksom haft samma typ av spelidé i alla matcher. Och lär väl ha det nu också. Medans jag kan tänka mig då att liksom Gerhardsson kommer, han kommer att klura på någonting, och sen så kommer vi få se det i form av, ja, men en sorts ilestet roll eller vad det nu än blir. Och det kan jag tycka är lite, det är underhållande. Jag tycker det är väldigt underhållande att se det här svenska damlandslaget. Ja, visst, det klickar inte alltid i kombinationsspelet på sista tredjedelen och allt det här, men det händer alltid någonting. Det är alltid intressant att följa.
Ja, vi får se hur mycket du får sova natten innan den där matchen, eller hur mycket du kommer grubbla på vad Bet Gerhardsson egentligen har sagt det, tänkt och vill. För vi kan väl misstänka att vill han inte släppa någonting inför Belgien, så kommer han definitivt inte vilja släppa någonting inför England. Det blir några spännande dagar att vänta, och med det så rullar vi faktiskt in i Chester. Vi blir kvar här i några dagar innan vi tar sats mot Sheffield och semifinalen. Vi kommer givetvis att komma tillbaka i en podd nära dig när vi närmar oss 5+. Hörni, vem vill ni ge det?
Linda Sembrant, tänker jag, är värd det. Efter alla timmar i gymmet och med sjukgymnaster och det är ju världens tråkigaste träning, rehabiliteringsträning, att orka ta sig tillbaka. Så Linda, tycker jag i alla fall, om ingen annan har någon invändning, kan få de här 5+.
Jag håller helt med. Så att 5+ till Linda Sembrant. Med det så tackar vi vår producent Julia Karlsson som klipper ihop där, och framförallt dig som lyssnar. Och har ni synpunkter och åsikter, hör av er till oss, så har vi ännu mer att snacka om i podden framöver.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.